Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, vår Fader, och från Herren Jesus Kristus. Vi fortsätter dessa aftonmöten och jag ber att få läsa det nedtecknade Guds ord som finns i psalm 73. Från den psalmens slutdel, några verser i Jesu namn. När mitt hjärta förbittrades och jag kände stygn i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod intet, så som ett oskäligt djur var jag inför dig. Dock förbliver jag städse hos dig. Du håller mig vid din högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan upptaga mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäkta, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del är vinnerligen. Ty se, det som har vikit bort ifrån dig skola förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Men jag har min glädje i att hålla mig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, för att kunna förtälja alla dina gärningar. Amen. Denna psalm jag läste är en psalm av Asaf. Det finns i psaltaren 12 psalmer av Asaf och denna var en av dem. Denna Asaf, han levde under konung Davids tid. Under Israels kanske mest betydelsefulla konung. Och om Asaf vet man genom Bibeln att han verkade i templets gudstjänster som körledare. Och att han också spelade instrument, bland annat cymbaler. Denna psaltare är ju egentligen den tidens troendes psalmbok. Och om Guds barns skara har sagts att det är en sjungande skara. Även här har det sjungits idag. Här under sommarmötesaftonen så har man sjungit en hel del sånger. Precis som vi här har behövt en försångare och kantor, så har, kan man säga, att Asafs uppgift var ungefär densamma som kantorernas här. Och jag läste denna Asafs psalm som inleddes med: när mitt hjärta förbittrades och jag kände stygn i mitt inre. Så kan man fråga sig, varför var denna troende Asaf, varför var hans hjärta förbittrat? I början av denna psalm 73 så berättar han anledningen. Han säger här: Men jag hade så när stapplat med mina fötter. Mina steg vore nära att slinta, ty jag upptändes av avund mot de övermodiga. Han upplevde att han i sin tro hade hamnat i en situation där det hade hänt saker som inte var rätt. Han kände avund mot de ogudaktiga. Och om vi frågar hur en sån här ogudaktig människa är, så vet även ni små barn att det är en människa som inte har någon gud. En människa som inte är troende. En sån människa har inte någon gud. Och Bibeln beskriver också att den som vacklar och inte håller sig till Kristi lära, han har ingen gud. Och denna troende Asaf, han säger alltså: jag avundades de ogudaktiga. Och varför? För en sån fråga kanske dyker väl upp hos oss. Att varför kände han avund mot dem? Och han berättar att jag såg att det gick väl för dem. Är det något dåligt om det går bra för någon människa? Oavsett om det är en troende eller icke-troende människa. Vi säger nej. Det är inget dåligt. Vi ber ju att vi själva skulle få, att det skulle gå bra för oss här i tiden, även i våra timliga sysslor. Och vi ber också för hela vårt folk, för vårt kära fädernes land och för hela världen, att det skulle få vara bra, att det skulle gå väl för alla. Men när Asaf när han säger att han såg att det gick väl för dem, så säger han också att de har inga vedermödor, de ogudaktiga, de är lyckliga. Och så här hade själafienden öppnat felaktiga syner för Asafs ögon. De behövde inte ha samma, jobba lika hårt som andra människor. Och de ur fetma skådar deras ögon fram, deras hjärtans inbildningar hava inte ett mått. De håna och tala förtryck i ondska, med höga åthävor tala det. Med sin mun stiga de upp i himmelen, och deras tunga far fram på jorden. Och till råga på allt säger han här: därför vänder sig deras folk till dem och super så in vattnet i fulla drag. Och sen säger han att hur skulle Gud, så är det med de gudaktiga, att det går dem alltid väl och de kan växa i makt. När Asaf började avundas de ogudaktiga, så kan vi ställa oss frågan: är avunden, en tendens som fanns, en synd som fanns bara på Asafs tid för ungefär 1000 år före Kristus? Vi säger nej. Även Avund kommer fram också i psalmen 598 i den finska psalmboken, där i den tredje och fjärde versen låter så här. Hur är det med makten och härligheten som ett förlåt, vad är pengar och saker annat än grus som förlorar sin makt? Vad är makt och penningar mer än ett gräs som bryts och en del känner avund inför? Så här diktade ungefär en psalmdiktare på 1600-talet. Kommer inte avunden av att vi jämför. Vi jämför vårt eget liv med någon annans. Och det föder sen kanske också bitterhet. Precis som Asaf upplevde. Och ändå bad Jesus oss att nöja oss med lite. Han säger i Matteus evangeliets sjätte kapitel till sina egna lärjungar. Och därför säger jag eder. Gör er icke bekymmer för ert liv, vad i skolan äta eller dricka, ej heller för er kropp, vad i skolan kläder eder med. Är icke livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Sen på fåglarna under himlen, de så icke, ej heller skördar det, ej heller samlade in i lador, och likväl föder eder himmelske fader dem. Är ni icke mycket mer än det? Vilken av eder kan med allt sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Finns det inte, ger inte det här utrymme att genom tron lita till Gud i vårt liv? Asaf, som han själv sa, att jag hade så när stapplat med mina fötter. Han hade hamnat i en sån här situation. Men Gud hjälpte. Här är vår text som jag läste. När han berättar om sitt eget hjärtas inre. Och han säger, då var jag för oförnuftig och förstod inte, så som ett oskäligt djur var jag inför dig. Men sen uppenbarade sig Guds barns del, arvedel för honom. När han här berättar i den 16:e versen som jag inte läste, så säger han i 16:e och 17:e versen: när jag nu tänkte efter för att begripa detta, syntes det mig allt för svårt, till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och aktade på deras ände. Han säger här att han kom in i Guds heliga rådslut. Och jag har många gånger funderat, vad handlar detta om? Jag har tänkt att det handlar om att han får komma till Guds barns gemensamma sammankomst. Om det sen var möten i synagogan eller något annat. Eller om han bara på annat sätt fick vara mitt i Guds rike tillsammans med andra troendes gemenskap. Där uppenbarade sig allt detta, detta allra dyrbaraste för honom. Han ville då lägga bort denna avund och bitterhet. Som en del av arvsynden så är vi människor i alla åldrar. Vi har lätt för att falla i sådana här liknande avund. Jag vet att det inte handlar, att det inte är obekant för, ens för små barn. Även ni bröder och systrar. Ni känner till detta, speciellt ni familje, mödrar och fäder. Ni vet att det måste vara rättvist när man delar upp någonting mellan barnen så att alla får lika mycket. Om någon får mindre så upplever barn lätt avund. Eller om man inte får något som någon annan får. Men så här är det också för oss vuxna. Det finns så många saker i världen som vi tänker på, även fast vi inte kanske säger det. Men det kan vara timliga saker. Men det kan också vara andliga gåvor av något slag. Det kan vara någon människa som har fått, Gud har gett prövningar, sjukdomar. Som avundas de som här raskt kan vandra på mötesområdet. Och kommer att tänka att om bara jag också kunde få vandra så här. Och man kanske blir bitter, känner bitterhet gentemot Gud. Och frågar, varför har du gett mig sådant här? Och om vi bara skulle förstå och genom tron förstå, orka tro att det är Gud som har låtit så här ske. Och Gud är en god Gud. Han låter bara sådant ske som vi behöver. För oss kanske det inte öppnas någonsin här i tiden i vårt kroppsliga tillstånd, utan kanske först på tidsgränsens andra sida. Så då får vi tacka den Gud för att du inte gav mig allt det som jag skulle vilja haft. Du bevarade på detta sätt mig på trons smala väg. Du lät inte mina fötter stapla från denna smala väg till himlen, utan du har tagit väl hand om mig, så som Asaf också säger när han fick denna syn framför sig, när det öppnar sig för honom. Och jag tänker att det är så dyrbart att vid de tillfällen då vi får möjlighet att komma till sammankomster och möten där Gud talar genom sin ande till genom syndiga men benådade syndiga tjänare, så som vi också hörde genom broder innan, att det är Guds nådeordning som har sagt att det är Guds barn som sköter om evangeliets predikares uppgift här i tiden. Även ni små barn har satts till denna predikouppgift, inte till den offentliga predikningen, predikans uppgiften, men ibland Guds folk i hemmen, bland vänner, var ni än är, så har ni, är ni fullvärdiga Guds sändebud att förkunna syndernas förlåtelse. Och när det sen uppenbarar sig för Asaf, så säger han: dock förbliver jag städse hos dig, du håller mig vid min högra hand. Guds goda omhändertagande blev klart för honom. Och det blev också klart att det finns ingen anledning till avund om ogudaktiga skulle lyckas. För enligt Guds ord så ger också Gud gott till sådana som inte är troende. Han ger också, även ikväll så har han låtit solen stiga och skina över såväl onda som goda. Har han också låtit marken blötas såväl till för de rättfärdiga som icke-rättfärdiga. På detta sätt är Gud rättvis. Men Gud kallar också med sin godhet på dem icke-troende till sitt rike. Han ger medgång, så tänker jag. För han vill genom denna godhet dra människor in till Guds rike. Men han kan också ge prövningar genom vilka han vill väcka denna otroende människas samvete, så att denna människa skulle förstå att denna människa är på väg mot förtappelsen. En sådan Gud har vi. Men han tar väl hand om oss, så som Asaf här säger, att jag förblir städse hos dig. Jag får bo i Guds rike, som är i mitten finns Herren Jesus Kristus, som härlighetens konung, som den uppståndne Herren, som den bästa läraren, som den som ber för oss. Här får vi vandra. I er vill jag bo, i er vill jag vandra. Så här sa ju livets Herre Jesus Kristus. Och han säger vidare att den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Den som hånar er, han hånar också mig och honom som sände mig. Detta hörde vi också om genom käre brodern innan. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan upptaga mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. När allt uppenbarade sig för Asaf, så började han såg han något helt annat. Han ser verkligen att när han en gång sluter sina ögon, som han redan har gjort för många, många för länge sedan, så när vi redan här i tiden får se på vandra tillsammans med Herren Jesus Kristus, som dog på Golgata mellersta kors för alla synders, människors synders skull. Men där i himlen, där får vi tillsammans med alla heliga, får vi sjunga den tacksamhetssalmen. Där behöver vi inte längre känna klagan. Vi behöver inte möta de svårigheter vi har här i tiden. Men så som, även fast det skulle vara så som Asaf säger, om min kropp och min själ försmäkta, så är dock Gud mitt hjärtas klippa. Det är den enda grunden, hållbara grunden. Vår tros grund är Jesus Kristus. Det finns ingen, finns inte något annat än i detta. I denna klippa, i den klippan som står även i denna tid och en gång i evigheten. Asaf säger: ty se, de som har vikit bort ifrån dig skola förgås. Det handlar inte längre om medgång, utan det handlar om att förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Därför har dessa möten anordnats här i Pudasjärvi med den bönen att om det skulle finnas någon åhörare här på plats eller någonstans lyssnande genom internet eller radio, en människa som frågar sig: vad ska jag göra för att jag skulle få ett evigt liv? Så svarar vi att tron är den enda som hjälper. I Filippi, i Makedonien, i Europas, så frågade fångvaktaren: ni män, ni mina kära bröder, vad ska jag göra för att få ärva ett evigt liv? Och denna fråga var riktad till Paulus och Silas. Och frågan, svaret var så enkelt: tro alena, så kommer du och ditt hus att räddas. Och sådan är Guds rikes räddningspredikan än idag. Den är enkel, den kräver inga gärningar, inget stort, ingen grundlig utredning av vad som finns i ditt hjärta, utan tro alena så blir du räddad. Och det kommer att framgå under dessa dagar. Det så kommer att framhållas under dessa dagar om Gud så vill. Och så vill jag närma mig dig under slutdelen av min predikan här. Dig, kära ungdom. Du troende ungdom. Jag vet att du kämpar bland stora frestelser mitt i denna värld. Det finns många frestelser, många tvivel. Du har kanske fallit. Du kanske har tänkt att jag åker till de här mötena, men kanske inte. Kanske är det de sista mötena jag åker till. Men Gud vill säga till dig, till din egen adress. Han vill närma sig dig. Tänk, ungdomen är en kort tid. En människas liv är en kort tid. Det är som en handsbredd, eller som ingenting i jämförelse med evigheten, som väntar på oss alla en gång. Om du sen hade hur mycket kraft som helst, om din hälsa var bra, så kan ett ögonblick, så kan det bli en flytt från denna tid till evigheten. Och hur viktigt är det inte då att allt är bra med Gud, att synderna är förlåtna och att han har, att man har frid med Gud, så att du får se detta som Asaf fick se, fastän han först var frestad och av själafienden och han kände avund. Så kanske du också har känt att de icke-troende vännerna, de har ju medgång, de lyckas därför att Gud ger dem detta. Det är sant. Men tänk dig som Asaf när han i denna vår text, att hur blir det för de ogudaktiga när de dör? Då är deras arvedel en evig död. Därför vill man från Guds rike närma sig dig, du kära ungdom, som kanske har kommit med sådana här tankar hit. Så vill jag ännu en gång här använda, påminna dig om. Tänk att vi är inte evighetsvarelse här på jorden, utan det är då när Guds tidstabell, när Guds klocka är inne, så är det dags för oss att lämna detta jordeliv. Och så vacker är ju en sådan död. Senast förra veckan var jag på en begravning för en som hade dött i tron. En troendes död, även fast det berör en i hjärtat, även fast man känner stor saknad som anhörig, så är det ändå en god del. Det är en del som vi önskar att alla människor skulle få den delen. Men även på dessa möten så vet vi att vi är på vägen där tro krävs. Vi ser ännu inte. Men därför, kära broder och syster, du gjorde bra som kom. Du gjorde väl som kom. Du är inbjudna, bjuden gäst till dessa möten. För det är Gud som har bjudit in oss hit. Och också ikväll på dessa aftonmöten. Så min kära broder och syster, så som du kanske så som Asaf har känt avund, och du kanske har känt bitterhet gentemot Gud för att du inte har fått det som du skulle ha vilja haft. Men Gud vill öppna upp för dig att det viktiga är att tro varje dag av nåden. Tro synden, även avundens synd och bitterhetens synd och alla synder. Inte droppvis, styckevis, utan allt på en gång i Jesu namn och blod. Alla synder är förlåtna. Kära bröder och systrar, ni får tro, alla synder förlåtna. Vi vet att när alla synder är förlåtna, även för dig, lilla flicka, som lyfte upp din hand. Detta är ett barnens rike. Det är inte vuxnas rike. Det är inte barnens, inte det barnsligas rike, utan det är barnens rike. Men på ett barnsligt sätt tror vi så mycket gott om Gud att han har tagit oss till sina barn av nåden. Så kan han ta oss ända till himlen en gång. Vi behöver inte göra det själv, utan det får vi av Guds nåd alena. Det får ni alla, även ni unga tro och barn tro. Alla synder, ungdomens fel och brister förlåtna i Jesu namn och blod. Detta är förlåtelsens rike. Och Luther talar om det, att vi har ett gott rike där en broder kan säga till en broder och en syster kan säga till en syster att du får tro dina synder förlåtna. Så här förblir vi nu också i tron och fortsätter vår vandring i tron. Och jag vill, när jag kom till denna plats kände jag mig mycket syndig och finner mig ännu syndig. Och när jag har talat detta till er så har jag inte heller här lyckats vara för dömlig. Utan ofta har man hamnat i avund och bitterhet. Får också jag tro allt detta förlåtet. Så här vill jag tro tillsammans med Guds folk fortsätta vandra i Jesu namn. Amen.